på Gotland. Annars i landet uppehåll och allmänt soligt väder. Men sen från eftermiddagen över Norrland ökad molnighet västerifrån. Producent för den här sändningen var Louise Haag. Nu är det dags för sportnyheter.
Och femte raka VM-guldet i bandy för Sveriges damer. Det blev en tidig kalldusch när Norge tog ledningen i matchen. Men de svenska damerna reste sig och det blev en stor seger för blågult med 8-1. Det var det femte raka guldet för Sverige som vunnit 11 av VM-historiens 12 guld. Från bandy till ishockey. Brynäs är i semifinal i SM-slutspelet i ishockey. Gävlelaget vann på bortaplan med 5-2 och vann därmed matchserien med 4-2. Oroväckande bilder dock för grundseriesegraren när målvakten Ludvig Persson tvingades utgå i den tredje perioden utan att kunna stödja sig på vänsterbenet. För Malmö är säsongen nu över. Och det blev en drömstart för Hammarby den allsvenska premiären. IFK Göteborg kördes över med 4-0 i Stockholm. En skön revansch för Hammarby som själva blev överkörda och utslagna av just Blåvitt med exakt samma siffror i Svenska Cupen för 3 veckor sedan.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 18 och vi ska lyssna till medierna, vårt program om journalistik som varje vecka tar oss med bakom kulisserna bland svenska medier. Programledare, det är Martina Pierrot.
Om TV-profilen som sprang från Expressens kamera håller alla svenska medier på att bli kvällstidningar.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
Världen skakas av Trump-administrationens läckta chatt. Vi tittar närmare på Sveriges egna gruppchattmiss.
Till och med inte ens Bonnier lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen att vi var samma person.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Förra veckan publicerade Expressen ett klipp som mer eller mindre hela Sverige nu har sett. Den TV-profil som åtalats för en rad sexköp men som hållit sig borta för att undvika rättegång hittades av Expressens reporter. På ett hotell i London konfronteras personen framför rullande kamera. Erik Petersson har i veckan kollat närmare på rapporteringen.
Det här är en extrem publicitetsskada.
Där är Morten Schultz. Han är jurist och professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare även suttit i pressens opinionsnämnd. Det som numera heter MEN, mediernas etiknämnd.
Eftersom vissa av de här publiceringarna är ju närmast förnedrande. Särskilt kanske publiceringen av en film. Där den misstänkta springer ifrån reporten. Han vill uppenbarligen inte svara på frågor.
Polisen letar efter dig. Varför håller du dig undan?
Det där är ju ett väldigt kraftfullt klipp. Och jag blir lite illa till mods. För det framstår ju som så tydligt att den här personen får ju panik. Han blir helt panikslagen och bara springer iväg. Men det blir ju en väldigt stark film. Det här tror jag kommer ge långa effekter, och kanske inte bara för den person det handlar om utan också för hans omgivning.
Morten Schultz skrev förra veckan en text i Svenska Dagbladet om publiceringen. Texten avslutas med meningen: tanken är att brottslingar ska dömas av tingsrätter, inte folkdomstolar. Tycker du att det här blir liksom folkdomstol?
Ja, men lite åt det hållet är det väl ändå. I någon mån så har väl folkdomstolen redan dömt, tror jag. Och i juridiken så är det en sak som vi liksom ser lite extra allvarligt på, särskilt inom förtalsregeln. Att det är därför som även sanna uppgifter många gånger kan vara förtal. Så därför så är det en typ av publiceringar, alltså sanna uppgifter om brottslighet, särskilt sexualbrottslighet, som rättsordningen sätter lite i en speciell ställning.
Vi pratar om en tv-stjärna här som är internationellt efterlyst. Har erkänt ett 30-tal sexköp.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen.
Han håller sig undan den svenska rättvisan. Och det var ju på grundval av det som vi namn och bild publicerade honom. Det var ju när han blev internationellt efterlyst. När vi då hittar honom och får en chans att ställa frågan om varför håller det undan den svenska rättvisan. Och han på ett så tydligt, liksom, närmast fysiskt sätt visar att han tänker fortsätta hålla sig undan. Han lägger benen på ryggen helt enkelt. Det var ingen svår diskussion att publicera det klippet och skriva om det som hade hänt. Utan det kändes helt relevant att göra.
Man kan ju beskriva det som att han liksom fortsätter fly. Man kan ju också beskriva det som att han får fullständig panik av en reporter med liksom en kamera igång.
Alltså den här tv-profilen vet ju att vi söker honom. Så att det är ingen nyhet för honom att vi söker honom.
Det är ju en liksom kändis. Det är ingen formell makthavare. Vad tänker du om publicitetsskadan som klippet innebär?
Mm. Han är ingen formell makthavare, men han är en kulturell makthavare. Han är en folkkär tv-profil som har tjänat mycket pengar på hur han odlar sin persona i en av våra stora tv-kanaler. Han har närmast maniskt besökt de här thai-bordellerna då. Det var en sida som han hade helt utlämnat i sin offentliga persona. Och då tycker vi det är rimligt att det ska han kunna granskas för. I synnerhet när han håller sig undan den svenska lagen.
Det är ju liksom motiveringen till varför ni publicerar. Men vad tänker du om just publicitetsskadan? För det ligger ju andra vågskålen där. Mm. Hur skulle du beskriva det?
Självklart innebär det en publicitetsskada för honom. Han blir känd som en som lägger benen på ryggen när en journalist vill ställa frågor om de brott han själv har erkänt. Det är såklart ingen smickrande bild av honom som sprids.
Vad tänker du om beskrivningen att ni agerar folkdomstol här?
Jag har svårt att relatera till det. Vi gör en granskande nyhetsjournalistik. Vad svenska folket sen tycker om den här tv-profilen, ja, det är svårt för oss att liksom ta ansvar för det. Alltså vi tar ansvar för vår publicering, att den är välavvägd och att den är relevant och att den är sann. Och det är den.
Ni söker ju honom för en intervju, men när ni får det material ni får, samtidigt så kanske inte tillför så mycket information. Och skadan för honom är väldigt stor, så att säga. Är det värt publicitetsskadan det innebär för honom för det där bra klippet?
Jag tycker det här klippet tillför väldigt mycket information. Han hade också kunnat stanna och ge, men vi är inte polisen. Vi vill ju ställa frågor till honom. Ge honom en chans att förklara hur han tänker om de här utsatta thailändska kvinnorna som har kommit till de här bordellerna under trafficking liknande omständigheter. Vad han tänker om, vilket ansvar han har att han är med och upprätthåller den här verksamheten som idag är ett stort, stort problem i Sverige. Han visar med all önskvärd tydlighet att han inte är intresserad av att förklara. Så jag tycker att klippet är relevant och tillför någonting till rapporteringen.
Det tillför ju det faktum att han inte vill stanna. Så att säga. Men just de där frågorna, det liksom ni söker honom för, där kommer ni ju inte längre än det där. Så att säga. Det finns en aspekt av att det blir lite underhållningsvåld, det här.
Ja, den analysen förstår för dig. Jag håller inte med om det. Men en intressant konsekvens av publiceringen som det är att den omedelbart blir en meme-kultur. Alltså att det sprids som en löpeld på internet. Och det är en spridning som är bortom vår kontroll, så att säga.
Det handlar om sexbrott här. En person som köpt sex. Det finns en viss speciell kraft i det. Vi har också liksom en situation i Sverige. De senaste åren har det varit ett par liksom större granskningar som varit ganska hårt personfokuserade. Som slutat väldigt tragiskt. I alla de fallen har det också varit en sån diskussion kring de här. Liksom prat om att vi måste diskutera de här frågorna mer. Tar ni med de intrycken och det in i diskussionen kring en sån här publicering?
De fallen som du nämner tror jag har satt stora spår i de redaktionella diskussionerna i alla mediehus. Hur man gör, vad ska man säga, granskningar särskilt i känsliga ämnen och där en person står i fokus. Jag tror att det har bidragit till, vad ska man säga, ytterligare en hållpunkt i när man fattar publiceringsbeslut. Som publicist tänker man ofta så här, okej, håller det här sig till lagen? Håller det här sig till medieetiken? Vad ska jag svara när medierna P1 ringer? Man har sådana saker man checkar av, att man ska känna sig trygg med de aspekterna. Och då är en aspekt också, skulle jag säga för egen del, om man tänker, vad händer om det värsta skulle hända? Om den vi granskar mår så dåligt att de inte vill leva längre. Kan vi då stå för den här publiceringen? Tycker jag att den är rimlig ändå? Kan jag försvara den? Har vi närmat oss den här personen på ett schysst sätt? Kan jag motivera min publicering på ett rimligt sätt?
I det här fallet då?
Nu är det ju Claes Granström som är ansvarig utgivare på Expressen och har fattat det här beslutet, så jag kan inte svara för honom. Men jag skulle säga att för egen del så är det här hållpunkter som man tänker igenom innan man fattar ett svårt publiceringsbeslut. Men man kan heller inte låta sig förlamas av allt som eventuellt kan hända efter en publicering. Och det är också så komplext. Vad är orsakat av en enskild publicering? Det är omöjligt att ta ansvar för precis allt som kan hända efter en publicering.
Utöver Expressen är det flera medier som namnpublicerat TV-profilen. TV4, som tidigare anonymiserat, valde att namnge i och med Expressens publicering om filmen förra veckan. Flera har också valt att inte namnge, bland annat SVT. I ett sms till oss skriver ansvarig utgivare Karin Ekman att TV-profilen inte är en typisk makthavare i traditionell mening och att Expressen hittat honom inte förändrar detta. Men det var en redaktionspublicering som fick Karin Olsson att reagera.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
I höstas skrev Karin Olsson en krönika i Dagens Media med rubriken "Hela mediesverige låter som kvällstidningarna". Det här var i samband med publiceringar om den internationella fotbollsspelare som under en period var misstänkt för våldtäkt i Sverige. Vilket senare, ska vi väl säga, blev nedlagt. Expressen publicerade namn på honom. En publicering som Karin Olsson beskrev som offensiv. Inte sedan Julian Assange hade de namngett någon i det läget. Men en efter en följde Sveriges stora medier sorglöst efter. Hennes analys är att alla medier numera beter sig som kvällstidningar.
Nu tycker jag i hög utsträckning det är så att vi gör likartade bedömningar av vilka personer som man kan granska närgånget. Och att även den här typen av, vad ska man säga, kändisar, de är också väldigt intressanta i dessa dagar för morgontidningarna och public service att skriva väldigt mycket om eller rapportera väldigt mycket om. Men alla följer efter, man tycker man gör en supermodig offensiv publicering och liksom har våndats. Och sen några minuter senare så då följer de flesta efter som att det var den naturligaste saken i världen.
Och hon tycker att den spaningen även håller för publiceringar om TV-profilen.
Ja, inte över hela linjen, men i stora delar, absolut.
Ja, i fredags förra veckan publicerade Ekot TV-profilens namn i en push för ett livesamtal om Expressens avslöjande i Studio 1. Och Karin Olsson läste med lite blandade känslor.
Nej, men det kändes väldigt roligt, det kanske fel ord, men det är liksom så här, nu har allt gått varvet runt på något sätt. Ja, det säger någonting i vår tid som är Ja, det är fortfarande lite ovant. Särskilt att Sveriges Radio, för det är de som jag tycker ändå har hållit emot mest. Att de fortfarande är lite highbrow, ja, men lite mer konservativa i hur de arbetar och vilket urval de har och så. Jag har uppskattat det faktiskt, att de är lite egna. Så att när nu Ekot kom med den här pushen, så var det som att nu har ytterligare en gräns passerats i det här, i att vi alla är på samma planhalva på något sätt.
Ja, det är Claes.
Ja, men tjena Claes, Erik Pettersson här. Claes Wolfwatze, ansvarig utgivare för Ekot.
Ja, men det här var ju ändå en rätt spektakulär nyhetshändelse, det som hände med Expressen där.
Vad gick genom ditt huvud när du fick se någon där i receptionen?
Oj, det var ett, vi hade väl båda två, både jag och Anna-Karin, fotografen, ett kraftigt adrenalinpåslag.
Den här storyn vill vi berätta så konkret som möjligt och även spela upp en del av ljudet från Expressens film som de hade publicerat. Och då valde vi att namnpublicera också.
Det är ändå en person som inte har någon liksom så... Det är en kändis, liksom. Det är inte en person med någon formell maktställning. Vad tänker du om den publicitetsskada er publicering ändå innebär för honom?
Nej, men det är klart att det finns en publicitetsskada här. Och det är ofta så. Man får ju välja, eller man väger ju allmänt intresse mot publicitetsskada. Men jag tycker ändå man får ta med här i resonemanget att det handlar om en känd och offentlig person inom nöjesbranschen som har suttit i det här TV-programmet. Det är liksom rätt stor mängd brott som han har åtalats för och erkänt. Och dessutom väljer att inte dyka upp till rättegång och är nu internationellt efterlyst. Så att, sammantaget så tycker jag att det var ett rimligt beslut att kunna namnge.
Claes Wolfwatze på Ekot ger inte så mycket för spaningen att även Sveriges Radio närmar sig kvällstidningsformen.
Om man tittar lite bredare och lite djupare på vad vi gör för journalistik, så det skiljer sig rätt mycket i form och tilltal och även innehåll när det gäller kvällstidningar jämfört med vad vi gör. De har sina styrkor, vi har andra styrkor. Så jag tycker inte att allt drar mot skulle vara kvällstidning. Det är lite järvt ändå att jag tror den slutsatsen av några enstaka exempel, tycker jag.
Men inte det här ändå liksom ett ganska bra exempel i en sån spaning?
Att det skulle vara ett kvällstidningsgrepp.
Nej, det här är väl väldigt kvällstidningsgrepp, publiceringen i sig. Att så hitta honom, han är på flykt, han springer, kameran fortsätter rulla.
Ja, och det måste man verkligen ge cred till Expressen att de genomförde. Och det var inte vi som gjorde det eller lyckades med det. Det var ju ett kvällstidsgrepp. Och det har vi ju, det kan man ju inte säga att vi har kopierat, utan vi har ju berättat om det som Expressen lyckades med.
Men är det ändå inte ett ganska bra exempel i spaningen att alla rör sig lite mer åt samma håll, så att säga?
Ja, jag vet inte. Jag tycker man kan hitta exempel på det ena och andra.
Sist här hörde vi Claes Wolfwatze, ansvarig utgivare på Ekot. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
En svensk journalist som arbetar för tidningen ETC har frihetsberövats i Turkiet. Det meddelar tidningens chefredaktör Andreas Gustafsson. De plockade in mig på förhör nu, har reporten skrivit i ett meddelande strax efter att han landat i Istanbul i torsdags. När det här programmet sätts ihop under fredag eftermiddag har han sedan dess inte hörts av. Det här skriver TT. TV4-nyheterna frias av granskningsnämnden för sitt inslag om en mobilfilm inifrån den pågående attacken på Campus Risbergska i Örebro. I reportaget analyserar TV4s egna ljudtekniker vad som sägs i klippet och kommer fram till att det som sägs är "ni ska bort från Europa". Inslaget fick över 40 anmälningar till granskningsnämnden. Flera av anmälarna tyckte att TV4 spred spekulationer om motivet till dådet. Nämnden anser dock att inslaget inte strider mot kravet på saklighet. Delvis eftersom TV4 inte slår fast att det är gärningsmannen som yttrar orden som hörs i mobilfilmen. Och att det framgår att polisen aldrig slagit fast vad som sades i klippet. Och så om ett friande som slutade i ett klander. Sajten Fotboll Stockholm granskade en fotbollsagent som anmälde sajten till medieombudsmannen. MO valde att avskriva det, vilket Fotboll Stockholm var väldigt snabba med att berätta om på sin sajt. Trots att MOs beslut inte är det slutgiltiga beskedet. Det är det mediernas etiknämnd som fattar. Även de friade själva granskningen av fotbollsagenten. Däremot klandras Fotboll Stockholm för att ha slagit fast att de blev friade innan allt var klart.
Veckans stora bomb har utan tvekan varit en gruppchatt där chefredaktören för den prestigefyllda amerikanska tidningen The Atlantic av misstag blev tillagd. Där flera i Trump-administrationens toppskikt diskuterade krigsplaner och säkerhetsklassad information, varvat med emojis. Sprängstoff som genererat stora rubriker och totalt dominerat nyhetsrapporteringen hela veckan, världen över. Att lägga till fel personer i en gruppchatt må ha hänt även makthavare, men att just en journalist råkar släppas in som en osynlig fluga på väggen i en sluten, superhemlig konversation hör inte direkt till vanligheterna. Men det har faktiskt hänt även här i vårt egna lilla Sverige. Vi börjar med att zooma ut och blicka tillbaka på veckans världsnyhet.
This just in, editor-in-chief of The Atlantic, Jeffrey Goldberg, says he was accidentally texted war plans.
Yeah, we literally just...
Starka reaktioner i USA efter att Trump-regeringens gruppchatt om...
Några sköna snubbar snackar ungefär som om de planerar en svensexa, men att det handlar om helt andra saker.
This seems like something out of a farce, like out of a comedy.
Ja, i gruppchatten på den krypterade appen Signal ingick bland annat USAs vicepresident J.D. Vance, utrikesminister Marco Rubio och den nationella säkerhetsrådgivaren Mike Waltz. Och så Jeffrey Goldberg, chefredaktören för The Atlantic. Han trodde först att allt var en bluff. Han berättar själv i The Atlantics podcast.
This is a state or non-state actor, probably non-state actor, looking to entrap, embarrass... whatever word you want to use, a journalist.
I chatten nämnde specifika mål, tidpunkter, vapen och strategier för attacken mot Houthi-rebellerna i Yemen. Ingen tycktes lägga märke till Jeffrey Goldbergs tysta närvaro. Söndagen den 15 mars fick han bekräftat att allt stämde. För snart kom rapporter om amerikanska attacker i Jemens huvudstad.
Then I know it's real because I was told beforehand that it was going to happen in my phone. And then 2 hours later it happens. That's pretty good proof.
I måndags kväll svensk tid publicerades artikeln där han avslöjade att han blivit tillagd i en gruppchatt av misstag. Efter det har rubrikerna avlöst varandra. Händelsen har väckt en internationell kritikstorm om säkerheten i administrationens kommunikationssätt. Och den här historien, ja, den lär brinna på ett bra tag framöver. Och här i Sverige har vi vår egna lilla historia av en gruppchattmiss.
Då kanske vi börjar med frågan, vad heter du?
Jag heter Claes Granström.
Vi ska på klassiskt manér backa bandet till mitten av 70-talet. Då föds två pojkar åren efter varandra. Den ena i Västmanland och den andra i Norrbotten. Båda får namnen Claes Granström. Båda väljer senare att bli journalister. Både i livet och i journalistiken har deras livsvägar spretat. Men här och där har stigarna korsats. ...1999 lämnar den norrbottniska Claes Granström livet i krog- och DJ-branschen för att ge sig in i den då hetaste av världar, dokusåpornas värld. Han kommer tvåa i Robinson och deltar i Fångarna på fortet. Samtidigt i millennieskiftet bevakar den andra Claes Granström en annan het värld på uppgång. IT-världen, som reporter på sajten IDG. Därefter börjar han på branschtidningen Dagens Media. Första gången deras världar möts är för 20 år sedan. Den ena av Claes Granströmmarna är då nyhetsreporter på Norrbottens-Kuriren. Det här är han.
Att det ringde en man till mig och började gagga om ekonomi och han var från något bolag och var arg på någon artikel som jag hade gjort. Och men det tog någon liksom halv minut för mig att samla mig. Jag bara, men vänta nu, det här gäller ju inte mig. Vem är det? Men det är Claes Granström. Och bara, sen kom jag tillbaka till redaktionen och så googlade jag, så hittade jag honom. Då jobbade han på Svenska Dagbladets ekonomibilaga, vill jag minnas. Så att jag gjorde inte så mycket åt det då, men det ringde någon till gång. Till slut tänkte jag, jag måste ringa upp den killen. Det är ändå ganska kul att vi typ lika gamla, heter samma sak, båda journalister. Så jag ringde honom faktiskt och bara, tja, jag heter också Claes och vi är journalister. Ja, just det. Ja, han visste vem jag var då.
När de då stötte på sina omaka spegelbilder så förstod de att det här, det kommer nog ske igen.
Vi bytte nummer så bara, men så vi kan skicka folk rätt, för vi var ju inte liksom i samma skrå. Det var ju ingen liksom risk att jag ville ha hans tips eller tvärtom.
Och genom åren har det blivit en hel del samtal och mejl som hamnat hos fel Claes Granström. Den andra Claes Granström har inte velat medverka i en intervju med oss om det här.
Jag minns en sommar till exempel när jag skulle vara ledig för första gången på länge. Jag hade varit frilans och såg fram emot liksom att bara vakna och läsa DN på papper som jag ville göra då. Så jag tog en pappersprenumeration på DN. Den kom någon vecka och sen upphörde den bara med att komma. Så att jag ringde upp då till Bonnierskrapan och bara få prata med någon som hade hand om tidningarna. Och de bara, nej men du har ju flyttat din tidning ut till skärgården. Jag bara, alltså jag bor i en etta på Söder. Jag har inte råd med något ställe på skärgården. Så att jag har inte flyttat min tidning. Bara, jo, du har flyttat din tidning. Så jag insåg ju bara, jag förstod vad som hade hänt. Så jag bara, men vet ni att det finns en till? Och vi är två. Så att till och med inte ens Bonnier lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen då att vi var samma person.
Och så har det fortsatt. En evig sammanblandning med oskyldiga effekter. Fram tills nu. Och det här det blir kusligt likt gruppchatten med Trump-administrationen. För i januari i år hamnar de två Claes Granströmmarna för första gången under samma mediehustak på Bonnier News. Norrbottens Claes började då jobba på branschsajten Dagens Media, där alltså Västmanlands Claes var reporter under tidigt 00-tal. Sen 2019 är han chefredaktör på Expressen. Norrbottens Claes har bara jobbat en vecka på Dagens Media när en sen kväll kommer en notis i företagschattverktyget Slack.
Barnen sov och så plingar det till. Och jag ändå så här, brukar vara så här, men jag, nu jobbar inte jag, jag ska inte titta. Jag försöker liksom vara duktig med det. Men det var som att jag bara kände att, men vänta, jag ska gå och kolla på det här. Vilket jag faktiskt inte alltid gör. Och så såg jag ju, i och med att jag jobbade som mediegranskande reporter, så såg jag ju vad det här var för folk och vilken kanal jag hade hamnat. Så att de här människorna är ju inga liksom doldisar för mig. Det var något möte som skulle bli inställt, och i och med att det var inställt så skulle man då skicka in sina dokument. Så att man kunde förbereda sig för det här mötet då som hade blivit uppskjutet när det sker nästa gång.
Precis som när The Atlantics chefredaktör felaktigt blev tillagd i en signalgrupp, så följer Claes Granström det som sker i chatten som en tyst digital fluga på väggen.
Så jag gjorde ju ingenting. Jag tänker att jag sitter bara här. Så jag kollar vidare på den här serien och så börjar det plinga lite senare på kvällen. Då kommer ju de här dokumenten.
Dokumenten som delas i chatten visar på att Expressens annonsintäkter rasat med 44 miljoner kronor. En guldnyhet för en mediegranskare.
Ja, men jag kommer åka in på morgon nu. Jag kände ju knappt om jag jobbar med, för jag var ju så ny. Och jag kommer ju berätta vad som hänt. Och om chefredaktören då säger att det här får du inte skriva, ja, men då kommer jag nog lämna samma dag. Då är nog inte det här ett jobb för mig. Sen trodde jag aldrig det om Dagens Media, jag trodde inte det om Bonnier News. Så att jag var nog ändå ganska samlad direkt och kände att okej, nu det här ska jag berätta för mina läsare, för att det finns ju ingen anledning att inte göra det, känner jag.
Det blir snabbt känt inne i korridorerna på Bonnier News hur Dagens Media kunnat komma över de hemliga dokumenten.
Jag vet från den källan då att det är viktiga personer där uppe som har slagit näven i bordet och krävt att liksom det här liksom inte tekniskt ska kunna ske.
Givetvis är händelsen med Trump-administrationens gruppchattmiss av en annan dignitet. Men visst finns det också likheter här. För precis som att man kan undra om krigsplaner verkligen ska delas i en gruppchatt på signal, så kan man fråga sig om det är så klokt att skicka hemliga dokument om Expressens ekonomi via företagschatten Slack.
Ja, absolut. kanske lite att det här med den eviga frågan om att tekniken har gått väldigt fort. Och menar, vi journalister är väldigt bra på att prata om hur vi ska skydda källor och annat. Men sen vet man ju alla som har jobbat på en redaktion i verkliga livet, man har mycket att göra, det ska gå fort. Ja, men det blir ju att man använder de här kanalerna. Det gäller kanske inte bara Slack, det gäller väl kanske techjättarnas kanaler och annat också.
Känner du att du lever i Klas Granströms skugga?
Nej, men det gör jag nog inte, för jag har nog aldrig velat vara Klas Granström. Alltså, jag har ju velat vara den jag är. Alltså, jag vill inte vara chef. Jag tycker liksom, jag blev journalist för att jag vill titta vad de gör.
Men du, är du Sveriges svar på The Atlantics Jeffrey Goldberg?
Nej, jag tror att han är väl kanske det amerikanska svaret på mig.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi borde kika närmare på? Tipsa då oss på medierna@sverigesradio.se. Och du, missa aldrig när vi släpper nya avsnitt eller extra långa poddar. Följ medierna i SR Play-appen genom att trycka på det lilla hjärtat. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Nu klockan 6:30 här i P1. Amerikansk politik från veckan som gått. Med Sara Stenholm, Gina Lindberg och Roger Wilson. Det är dags för USA-podden.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 571. Det är fredag den 28 mars, klockan är 3:30 på eftermiddagen. Roger Wilson, det är första gången jag hälsar på dig först. Hej!
Ja, men det är ju för att du har speciella omständigheter där borta i Stockholm.
Ja, precis. Det är därför.
Men jag känner mig smickrad över detta.
Och inkluderad, va?
Att jag kan skjuta programmet i sank redan här nu i början.
Ja, precis. Med det första du säger. Och där hörde vi det karaktäristiska fnisset från Gina Lindberg.
I studion. Hej Sara,
hej.
Kul att vara här.
Du sa så fint, det är sån fredagsvibe här.
Jag tycker det.
Ja, vad bygger du det på?
Jag bygger det på att det är eftermiddag här i Sverige. Och annars när vi spelar in den här fredagspodden så är ju alltid jag och Roger i olika stadier av nyvakenhet.
Exakt.
Nu har jag varit vaken några timmar.
Ja.
Jag är pepp.
Idag ska vi prata om de landsomfattande protesterna mot Elon Musk och attackerna mot Tesla-bilar och Tesla-återförsäljare runt om i USA. Men vi ska kort bara uppdatera oss om veckans stora nyhet som ju har varit chattläckan. Igår beslutade en domare i Washington att försvarsminister Pete Hegseth och de övriga i chatten måste se till att den här chatttråden sparas. Eftersom det kan handla om den typ av information som enligt lag ska dokumenteras. Gina, det här var ju inte i sig kanske så jätteintressant, men det var en liten intressant detalj där, nämligen namnet på domaren.
Verkligen, den här domaren som har beordrat att chattråden ska sparas, han heter James Boasberg. Och om man känner igen det namnet så beror det på att det var den domaren som gav order om att Trump skulle stoppa utvisningen av 261 personer till ett fängelse i El Salvador. Och Trump svarade att det var för sent, för planen var redan i luften. Och det där har ju sen lett till en dramatisk fortsättning i domstol, där domaren har begärt in mer information och Trump har kallat honom för en vänsterradikal galning som borde ställas inför riksrätt. Den domaren är nu inblandad även i det här fallet.
Mm, så det är dålig stämning nu på fredag?
Ja, redan från början.
Mm. Trump-administrationen reagerade förstås då starkt mot det här, och justitieminister Pam Bondi sa så här i Fox News igår.
He has multiple cases. I guess it's a wild coincidence against Donald Trump and our administration. And now he has the signal case. He shouldn't be on any of these cases. He cannot be objective. He's made that crystal clear.
Mm, Roger, han kan inte vara en objektiv domare. Varför är justitieministern så arg?
Ja, men det här är ju en person som man redan har hotat att ställa inför riksrätt. Så det är klart att det blev väldigt... Missgynnsamt anser väl de att samma domare nu ska ta tag i den här signalskandalen som ju är den största skandalen som hittills har drabbat Trump-administrationen. Och det är också en fråga som inte riktigt verkar, den här tefloneffekten som Trump ofta har, att ingenting fastnar på han och hans administration, den har inte riktigt fungerat den här gången. Medierna håller fortfarande den här frågan levande.
Mm. Och huruvida den här tråden då ska sparas eller inte är kanske som sagt inte det mest rafflande i denna historia. Ginna, ingen verkar ha fått sparken i veckan. Kommer de att klara sig allihopa?
Ja, det är ju högst osäkert om allihopa kommer klara sig. Och om jag ska tolka diskussionerna jag hör från Washington just nu, så är det ju fortfarande Mike Waltz, alltså nationella säkerhetsrådgivaren, som ligger risigt till. Om det är någon som kommer få sparken så är det nog han. Hittills har ju Trump uttryckt sitt förtroende för Mike Waltz, men det rapporteras om ett annat tonläge när inte mikrofonerna är på. Att det ändå finns en rätt stor irritation från Trumps sida mot att Mike Waltz var den som skapade den här gruppen och som också råkade förmodligen då bjuda in journalisten Jeff Goldberg.
Mm. Du, Roger, de här biltullarna då som blev en stor nyhet som Trump presenterade häromdagen, var det en avledningsmanöver för att inte all uppmärksamhet ska vara på chattläggan?
En del anser ju att man kanske tidigare la det här beskedet då för att något nytt skulle hända som medierna och allmänheten skulle bita tag i. Det ledde ju dock till fallande börser på kursen för många av de stora bilföretagen i USA. Så jag vet ju inte om det var en positiv avledningsmanöver, utan kanske en som spädde på oron för eventuell ökad inflation i USA när bilpriserna kanske blir dyrare. Och man pratar också om att även i de bilar som produceras in i USA, att de kanske också blir dyrare. Att när de importerade bilarna blir dyrare, så passar också andra på att höja sina priser. Så att det var en ganska negativt färgad avledningsmanöver i så fall.
Ginna har tydligen läst på supermycket om biltullar, för hon sitter och vinkar här frenetiskt i studion.
Jag vill bara säga fallande kurser på börsen.
Ah, fallande kurser på börsen.
Och inte fallande börser på kursen.
Ah, okay,
annars vet jag att Roger kommer få ångest efteråt.
Jag hörde inte ens.
Jag tyckte det lät som istället.
Jag ska korsningsbrodera det där citatet till dig, Roger. Jag tyckte det var snyggt. Hörrni, då går vi över till Tesla. I veckan meddelade FBI-chefen att den här typen av attacker mot Tesla-fabriker och Tesla-bilar utgör inhemsk terrorism och att de som utför dem ska jagas, fångas och ställas inför rätta. Ginna, FBI har nu tillsatt en särskild grupp som ska ägna sig åt de här brotten. Vad är det de ska göra?
Precis, FBI startar en särskild Tesla-grupp som ska utreda skadegörelse och attacker som är riktade mot Tesla. Och det här händer ju runt om i USA nu. Brandbomber och butiker som får skyltfönster krossade och skadegörelse av bilar och så. Och den här särskilda gruppen inom FBI ska då specifikt jobba med att komma åt de som har begått Tesla-attacker och försöka förhindra nya brott. Och hur stor den här gruppen är, det har justitiedepartementet inte sagt, eller vilka som ingår. Men brotten har prioritet enligt justitieministern Pam Bondi.
Mm. Och Vita huset är som sagt upprört över de här attackerna, och så här sa talespersonen Caroline Levitt på en presskonferens förra veckan.
We certainly think it's despicable, the violence that has taken place against Tesla, the company, its employees, and also just Americans who have chosen to drive an electric vehicle. Many of them are Democrats, by the way. Democrats were big supporters of Tesla and of electric vehicles until Elon Musk decided to vote for Donald Trump. So we would like Democrats to also come out and condemn this heinous violence that we have seen. And I believe the Attorney General has said she's investigating these incidents as acts of domestic terrorism.
Hon vill alltså bland annat att demokraterna också fördömer de här attentaten. Roger, Caroline Levitt var ju inne här på att justitieministern nu stämplar det här som inhemsk terrorism. Och det gör ju också FBI-chefen. Vad har det för betydelse?
Ja, egentligen, det finns ju ingen sån här federal åtalspunkt som är inhemsk terrorism. Men däremot så kan det då leda till att straffen skärps när det finns den här typen av avsikt bakom. Alltså till exempel att man då vill skrämma eller tvinga en civilbefolkning till någonting. Man vill påverka regeringspolicys eller påverka en myndighets- eller regeringsuppträdande. Och där tycker man att det här faller in. Man har bland annat jämfört, när man försöker analysera det här, jämfört det här till exempel med olika former av miljörörelseaktioner och även sådana här organisationer som försökte frita försöksdjur, tror jag, eller liknande. Där har man också kallat det här för inhemsk terrorism. Så experterna verkar ganska ense om att ska man säga, definitionen är korrekt. Att man kan använda det i det här fallet. Men som sagt, ingen direkt åtalspunkt, men däremot strängare straff. Och det är väl fort, jag tror de åtal som man redan har berättat om, då ligger i straffskalan mellan 5 och 20 års fängelse, tror jag.
Mm. Ska vi prata lite grann om vad det handlar för typ av brott? Många har ju säkert sett då på sociala medier bilder och filmer med Tesla-bilar med spraymålade hakkors till exempel, eller parkeringsplatser med flera stycken brinnande Tesla-bilar. Gina, de attacker som har ägt rum då, det är ju ganska många nu. Vad är det som har hänt?
Det är ganska många och de ser olika ut, för att en del är ju bara fredliga demonstrationer helt enkelt med folk som står med skyltar utanför Tesla-butiker. Men sen finns det också exempel på där det har varit Molotov-cocktails till exempel mot en Tesla-laddningsstation i South Carolina. Det har varit folk som har skjutit mot Tesla-butiker i Oregon, i Portland bland annat, mitt i natten. Det var inga personer där, men det sköts mot fönstret. Det har varit laddningsstationer i Massachusetts, i Boston som sattes i brand. I Washington har det varit också olika budskap på Tesla-bilar. Så att ibland är det ju enskilda Tesla-bilsägare som har utsatts också när deras bilar har vandaliserats. Men framför allt har det varit just mot Tesla återförsäljare, butiker. Mm.
Roger, vet du någonting om några har gripits för de här attentaten då? Jag hörde att någon kille hade gripits och att de på hans sociala mediekonto hade hittat kopplingar till det kommunistiska partiet i USA. Vet du någonting om några andra?
Jag tror det finns 3 åtal som redan har offentliggjorts. Och det kan vara så att en fjärde person också har gripits, om jag har räknat rätt. Men det kan också vara bara 3. Men jag tror 3 eller 4.
Mm.
Man har inte hittills presenterat någon form av bevis för att det skulle finnas någon form av samordning dock mellan de här, om man nu tänker inhemsk terrorism. Och även de saker man har sagt, alltså man har inte riktigt sett att det har just verkat som att det är enskilda personer som har gjort det här på eget bevåg.
Mm. Och det här är ju då de våldsamma protesterna. Sen har vi ju då de här demonstrationerna som verkar pågå varje vecka i USA mot Elon Musk och Tesla. Roger, vad handlar de där om? Hur ser de ut?
Ja, men kampanjen som finns över hela landet kallas för Tesla Takedown, och imorgon samlar man sig också för en global manifestation kring det här. Och det handlar alltså om demonstrationer utanför bilförsäljningsställen för Tesla. Ibland handlar det också om anläggningar där man gör Tesla-bilar, där man demonstrerar. Och målet är ju då att folk ska sälja sina Tesla-bilar, att man ska sälja sina aktier och försöka stoppa Musk genom att slå till där det görs som mest ont. Alltså att hans företag ska lida ekonomiskt av hans engagemang i regeringen och på det sättet ska man försöka få stopp på de här ofta brutala nedskärningarna inom administrationen. Men när jag var på en av demonstrationerna här så var också alla väldigt noga med att betona att det här är fredliga demonstrationer. Men här i San Francisco har vi faktiskt de här demonstrationerna 2 gånger i veckan. Dels på lördagar där det då är en allmän uppslutning eller allmän samling, och sen på måndagar så demonstrerar de fackförbunden för federalt anställda. Så att den här stan ska ju alltid vara lite extra. Så vi har liksom två Tesla-demonstrationer i veckorna.
Mm. Vi kan väl lyssna då på några av dem som du, Roger, har pratat med på de här demonstrationerna.
Musk is one of the symbols of what is so scary about politics in America right now. Just like people are chanting, stop the coup, people over profits. But he is definitely profits over people.
I see people burning Teslas. No, no, we don't do that here. Last week somebody made a model of a little Cybertruck and then they hung it up and beat it with sticks until gum and candy flew out. It was a piñata. See, in San Francisco, creativity is better than destruction.
I think more and more people have reasons to come out. We're seeing new people every weekend, so I don't see that slowing down. We'll be here indefinitely.
Ja, Roger, de här lät ganska uppåt. Vad är det de vill?
Ja, det är ju lite av folkfest över de här demonstrationerna. Om man står då, den korsningen som ligger vid Tesla-butiken här i San Francisco, då står man liksom på alla sidor av Van Ness och försöker få bilarna som kör förbi att tuta genom sitt stöd. Och vi hörde till exempel Nikola här som ville protestera främst mot liksom Trumps position inom administrationen, Trump-administrationen, att han inte är vald, men det där ändå en drivande kraft. Vi hörde Karen Starr som betonade just det här icke-våldstemat och berättade att någon förra veckan hade byggt en liten piñata formad som en cybertruck och att man då kunde slå på den och så kom det ut godis, och det tyckte hon var ett mer kreativt sätt att visa sin ilska på än att man gick till attack mot Tesla-bilar. Och sen har vi då sista Patty Modelmog som är Pilates-instruktören som började dra igång de här demonstrationerna. Och hon ser liksom en framtid för de här demonstrationerna oavsett om Musk sitter i jobbar med Trump-administrationen eller inte. Att det finns så många saker som folk är arga över. Så hon är säker på att demonstrationerna kommer att fortsätta, men kanske inte utanför Tesla. Mm. Men tills vidare så kommer man att hålla på. Hon såg till och med ett perspektiv där man kanske ökade frekvensen och gjorde större protester.
Mm. Och Elon Musk själv har ju fått frågor om attackerna och demonstrationerna, och då har han svarat och fokuserat främst på våldet. Och han verkar vara inne på att det handlar om nästan någon slags konspiration. Vi kan lyssna.
The real problem is not the people. It's not like the crazy guy that firebombs a Tesla dealership. It's the people pushing the propaganda that caused that guy to do it. Those are the real villains here, and we're going to go after them. And the president's made it clear we're going to go after them. The ones providing the money, the ones pushing the lies and propaganda. We're going after them.
Ja, det är inte de nödvändigtvis som bränner upp bilarna eller just är våldsamma mot Tesla-fabrikerna som är problemet, utan de som finansierar och organiserar det här. Gina, vad menar han?
Ja, han syftar på någon sorts konspiration här som pågår, att det finns en grupp i bakgrunden. Och det där hör vi också från republikaner i kongressen. Det var en grupp i representanthuset, republikaner, som gick ut häromdagen och uppmanade FBI-chefen att utreda det här med inhemsk terrorism mot Tesla, just som de menar har begåtts av radikala vänstern, som de kallar det. Och de pekade specifikt ut en kongressledamot, nämligen demokratiska kongressledamoten från Texas, Jasmine Crockett, och sa att hon är medskyldig för att ha initierat de här attackerna. Och hon är ju, hon har gått ut och sagt att hon är med i den här rörelsen som Roger berättar om, Tesla Takedown Movement. Och hon gick ut på sociala medier i ett klipp och sa att Elon Musk borde, he should be taken down, han borde störtas, han borde tas ner. Och hon har också uppmanat investerare att dumpa, sälja Tesla-aktier. Och så pratar hon om att hon imorgon så ska hon vara med på den här protestdagen. Det är också hennes födelsedag imorgon, 29 mars. Så att då ska hon fira den genom att ta ner Elon Musk, som hon säger.
Mm. Donald Trump och Vita huset har ju gjort sitt bästa för att ändå hjälpa Elon Musk och Tesla. Vi har ju det här nu med inhemsk terrorism, en speciell enhet inom FBI som ska utreda det här. Men vi har ju också sett hur Donald Trump har gjort reklam för Tesla på Vita husets uppfart. Du Gina, det här att försöka hjälpa Elon Musks bilmärke är det ju många inom Magatoppen som gör just nu. Ge oss några exempel.
Ja, det mest tydliga exemplet var ju det här med Trump som alltså kör upp en Tesla-bil på infarten till Vita huset och gör en presskonferens av det hela och gör reklam för bilen. Men det finns andra, handelsministern Howard Lutnick till exempel, han var med i Fox News häromkvällen och då satt han på bästa sändningstid och uppmanade folk att köpa Tesla-aktier. De kommer aldrig vara så här billiga, det här är en väldigt bra affär. Vem skulle inte investera i Elon Musk, sa Howard Lutnick.
Som vänta, alltså är finansministern alltså?
Ja, precis. Handelsministern.
Okej. Okay.
Handelsministern. Så att han sa detta i Fox News och uppmanar folk att köpa Tesla-aktier. Så att det här är ju inte bara Donald Trump utan det är andra i hans närhet. Och på andra sidan så ser vi ju Tim Walz som sa att ja, men jag, alltså tidigare vicepresidentkandidaten tillsammans med Kamala Harris som gick ut och sa att jag följer Tesla-kursen noggrant nu i min telefon för att han gladde sig åt ur en sjönk var väl hans budskap. Så att det hörs från andra sidan.
Roger, har Tesla blivit nu magarörelsens älsklingsbil på något sätt trots att det är då en elbil?
Ja, det är ju där lite grann som det ska man säga, det ironiska ligger. Vi hörde ju hur Donald Trump under stora delar av valrörelsen pratade väldigt illa om elbilar i allmänhet. Så nu ska det liksom ske något skifte här alltså. En del skäms över att de kör runt med Tesla-bilar. En del demokrater försöker sälja dem. Enligt uppgifter så ska det finnas extremt mycket andrahands Tesla just nu att köpa. Och så ska samtidigt de här som varit elbilskritiska republikaner nu lägga om kursen. Och det där är väl en liten övergångstid vi lever i.
Mm. Men Roger, finns någon diskussion om det här att Elon Musks affärsintressen är så tätt sammanflätade med politiken?
Det finns ju i medierna i alla fall. Där diskuterar man det här. Och det senaste man har sett på här det är ju ett nytt, alltså att SpaceX Starlink-system, alltså det här satellitbaserade nätleverantören, att man nu har kvalificerat sig som en del av för det statliga stöd som finns för internet på landet. Man var utestängda från det under Biden-administrationen. Nu är man kvalificerad för det. Och just nu verkar det också som att det medierna håller väldigt mycket koll på är just Starlinks olika kontrakt som skulle kunna tecknas med olika myndigheter och departement i USA. Där verkar det finnas en chans för Elon Musk att tjäna pengar på det här. Vi har inte hört så mycket från Trump-administrationen. Däremot har Trump sagt att vissa krigsplaner inte är lämpliga för Musk att ta del av eftersom han har så pass mycket affärer med Kina och också fabriker och liknande för Tesla i Kina.
Mm. Jaha, fredagsvibe sa du Gina. Det innebär ju att det är helg. Alltså, och du går ju nu in i helgen redan. Alltså, nu är det ju fredag för dig på riktigt, som du sa. Inte bara fredag morgon, utan fredag sen eftermiddag.
Till och med. Ja.
Alltså, vad ska du hålla koll på i helgen?
Jag kommer hålla koll på i helgen och när jag kommer tillbaka till Washington, det som händer runt museerna i Washington, som vi säkert kommer prata mer om framöver. Smithsonian-museerna, som är Washingtons stolthet verkligen. Det är ju ett pärlband av museer som ligger på The Mall, över 20 museer som är under samma flagg, under Smithsonians ägarskap, som är en stiftelse men som också får stora federala bidrag. Och där har nu Trump markerat att han vill se förändringar när det gäller Smithsonians utbud och vilken typ av utställningar och vilken typ av inriktning de har. Det där väcker ramaskri i Washington och det kommer bli en konflikt på samma nivå som konflikten kring Kennedy Center.
Mm. Roger, stackare, det är bara fredag morgon jättetidigt hos dig. Men när det väl blir helg?
Ja, men jag tittar lite på vad som händer i representanthuset. Där är ju en otroligt knapp marginal för republikanerna, och nu så sker det faktiskt två stycken extra val till representanthuset i Florida. Och i det ena av dem så är det oväntat tajt. Det är Mike Waltz gamla distrikt, alltså säkerhetsrådgivaren. Mm. Trumps handplockade kandidat där anses som lat, verkar det som. Han drog igång sin valkampanj lite sent och lite segt och fick en liten uppsträckning för det. Och nu så hävdar man från demokraternas sida att nu ligger man liksom inom felmarginalen där. Man har liksom tagit in på det här ganska självklara republikanska övertaget där. Så att det där har gjort republikanerna lite nervösa nu. Så nu har Elise Stefanik, som skulle bli USAs FN-ambassadör, fått dra tillbaka sin kandidatur och få stanna kvar i representanthuset. Och det är ju lite snopet för henne, eftersom hon redan genomfört en avskedsturné i sitt distrikt i delstaten New York och sammanfattat sin tid i kongressen på sitt Instagram-konto tydligen. Hon fick ta en förlaget där, helt enkelt. Mm. Det var viktigare att försöka behålla majoriteten i representanthuset. Så jag följer väl tisdagens val i Florida lite noga, och även valet till en domare i Wisconsins högsta domstol, som också har blivit ett sånt där infekterat val, där till exempel Elon Musk har satsat en hel del pengar och energi på att hjälpa republikanernas kandidat. Så valfeber här på kontoret San Francisco, helt enkelt.
Härligt. Hörrni, tack för att ni var med. Viktor Mattsson producerade, Roger Wilson satt i San Francisco och Gina Lindberg satt här med mig, som jag heter ju Sara Stenholm. Hej då!
Vi gräver nu i radions arkiv och finner ett humorfynd. Café 2 kanoner.
Sveriges Radio, program 1.
Radiofynd.
Mitt herrskap, ja nu har den äran att hälsa er välkomna hit till vårt nya café. Ni kommit med Britta och Gullet och Elsa, och det ska nog bli ganska skoj, ska ni se. För här finns det alls inga restriktioner, annat är livet på två kanoner.
Ja, välkomna till Café 2 kanoner utan restriktioner. Upprinnelsen är att kronvraket Staffan Kärneld mitt under brinnande världskrig 1943 utkallades till kustartilleriet i Vaxholm, där han och Per Martin Hamberg fick en specialorder från överste Cyrus. Den största faran för fosterlandet var nämligen inte fienden, utan tråkigheten.
Ja, då ligger man inkallad igen då.
Och orden att tristessen skulle angripas medelst humor uppfattades och verkställdes. Bland fältartisterna fanns inte bara bassar, utan även Charlotte Westman med artistnamnet Helen Jackson.
Kapten.
God afton.
Ja, det ska vara öl som vanligt hos oss.
Som vanligt.
Ja. Varsågod, kapten. Så. Nå. Hur är det med Djurgårdsfärjan ikväll då?
Det är precis som vanligt.
Ja. Ingenting särskilt har skett.
Nej då, det är precis som vanligt.
Ja. Men hur är det, kapten? Är inte kapten i tjänst det här dags?
Jo, bra. Nog är jag det alltid.
Hur kan kapten sitta här då?
Jo, jag la till här nere vid Nybroviks Kaj ett slag.
Va? Nybroviken, ja, men det är ju inte alls på rutten.
Nej, men jag tog och kvistade över ifrån Strandvägskaj ett slag.
Strandvägskaj? Vad jag alls ändå gjorde kapten med Djurgårdsfärjan i Strandvägen?
Ja, jag släppte ju bara i land om skadade.
Har det hänt någon olycka?
Det var bara några som fick lite bugglor i huvudet.
Ja.
Då vi stötte ihop med den där V-skutan ute vid Finnboda.
Har kapten krockat med en V-skuta ute vid Finnboda? Hur kunde det gå till? Och förresten, vad gjorde kapten ute vid Finnboda, va?
Ja, vi kom dit och vi tappade rodret i Tegelviken.
Va? Har ni tappat rodret också?
Ja, är det så märkvärdigt det, va? Och tappat rodret. När radiopolisen irriterar genom att köra fram och tillbaka på kajen och bara böla.
Ja, men vad ville radiopolisen då eftersom de var efter er?
Jag ställer till med sånt sjuhelsikes väsen bara för att vi tog en liten törn med Vaxholm ettan.
Va? Har ni törnat tog med ettan också?
Ja, är det så märkvärdigt det? Och förresten så var det riktigt livat. Det kom 3 biffstekar och en pilsner utdansade genom styrhetsfönstret.
Det var ju alldeles förfärligt det här, kapten. Nå, var är Djurgårdsfärjan nu då?
Den är Nybroviken, sa jag.
Ja, men jag menar, hur ser hon ut efter allt
alltså,
det här?
Det vet jag
inte. Va? Vet inte, kapten.
Nej, för när vi skulle lägga till sig,
ja,
då hade vi nog lite god fart sen. Och så tog vi törn i kajen. Och så sjönk hon.
Café 2 kanoner från 1943. Följ humorns utveckling i radio från starten för 100 år sedan i Radio Fynd. Jag heter Magnus Berg.
Och tillbaka här söndagen den 30 mars 2025 slår nu klockan 19 i Sveriges Radio P1.
Här är Ekot. USA kommer inte att få Grönland. Det skriver Grönlands nya regeringschef Jens Fredrik Nielsen på sociala medier. Detta som en kommentar till Trump-administrationens upprepade uttalanden om att ta över ön. För 2 dagar sedan så besöktes Grönland av USAs vicepresident J.D. Vance som då riktade skarp kritik mot Danmark och hävdade att landet inte gjort tillräckligt för att hålla Grönland säkert. Och vi fortsätter med USA för nu uppges att president Donald Trump är förbannad på Putin och hotar med ytterligare tullar mot Ryssland. Simon Isaksson är vår utsända i USA.
Ja, men det är ju NBC News då som rapporterar att Trump säger att han är arg och förbannad. Det här är då efter att president Vladimir Putin nyligen sagt att han vill se en övergångsregering i Ukraina och att han också vill göra slut på ukrainska trupper. Det här är uttalanden som Trump inte tycker går i rätt riktning för att nå en vapenvila. Och skulle det var omöjligt att få till en vapenvila och Trump tycker att det är Rysslands fel. Det är då han säger att han kan införa upp till 50% tullar på rysk olja. Och också att andra länder som vill handla med USA inte ska använda rysk olja då heller. Och han säger att det kan hända när som helst i så fall. Men han säger också att han ska prata med Putin i veckan i något form av telefonsamtal.
Och hur ska man då tolka det här från Trump? Han har ju tidigare varit i öppet bråk med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Vita huset och kallat Zelensky för en diktator.
Ja, det här är väl att för Trump att visa att han ändå också inte helt och hållet är på den ryska sidan som man får kritik för när han har varit hård och aggressiv mot Ukraina istället, utan det här är ett sätt för honom att visa att han är balanserad. Ett sätt för Trump att visa att han är tuff mot båda sidor så att säga för att få det han vill.
Så har vår utsända i USA Simon Isaksson i samtal med Katarina Bojve. I Norrköping har en person förts till sjukhus med ambulans efter att ha hittat skadad, meddelar polisen. Och polisen misstänker att det är fråga om ett våldsbrott, men ingen person är ännu gripen. Ett försök att för första gången skjuta upp en bärraket för satelliter från Europa slutade med att raketen störtade och exploderade efter 25 sekunder. Raketen sköts upp från norska Andøya Och trots den korta flygningen så beskriver det ansvariga rymdbolagets grundare Daniel Metzler uppskjutningen som en succé. Vi fick nästan 30 sekunders flygfärd och kunde till och med bekräfta att vårt system för att avbryta en färd fungerar, säger han. Och det avslutar Ekot med Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Varför vill man kalla sig för ett visst smeknamn? Och varför vill man absolut inte bli kallad för ett annat? Ja, det bland annat handlar Kalle Linds snedtänkt om ikväll. Vi har programmet om en timme. Nu strax efter 19 är det dags för veckans upplaga av Konflikt. Och vi ska blicka österut den här gången. Xi Jinping har stöpt om Kina och vill se en ny världsordning. Vi hör om Xis väg till makten och hur Donald Trump kan ge Kina mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Programledare för Konflikt, det är Fernando Arias.
En gänglig tonårspojke traskar över torra kullar i norra Kina. Det är sent 60-tal och Mao styr landet med järnhand. Pojkens pappa sitter i fängelse, anklagad för att vara kontrarevolutionär. Själv har pojken, som andra unga stadsbor vid den här tiden, skickats ut till landsbygden. Där bor han i ett grotthus, långt bort från den styrande makteliten i Peking. Kanske vallar han får eller konkar på tunga säckar. Det är i alla fall så han beskriver det idag. Men allt det där kommer att förändras. 50 år senare går den där tonårspojken, numera en reslig äldre man, upp på scenen under kommunistpartiets kongress. Bakom honom står de sex ledamöterna i politbyråns ständiga utskott och applåderar. Det här är Konflikt om Xi Jinpings väg till makten och om hur Trumps återkomst till Vita huset kan ge Xi mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Jag heter Fernando Arias.
Nu har jag tagit tunnelbanan hit ner till Himmelska fridens torg och det är en solig vinterdag här i Peking. Och säkerhetspådraget här runt torget är som vanligt enormt. Men det är rätt så tomt här på turister idag faktiskt.
Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Vi bad dig att gå ut på Pekings gator för att hitta liksom souvenirer eller annat som hyllar eller påminner om Kinas ledare Xi Jinping.
Precis, och redan innan jag skulle göra det så visste jag att det skulle bli ganska svårt. Den första butiken som jag går in i är en ganska vanlig liten butik i de här kvarteren som är turistkvarter. Det är fullt av t-shirts, plastfigurer, små katter, fluffiga mössor som ser ut som militärmössor och andra souvenirer. Nu går jag in i en affär här. De säljer statuetter och byster av ordförande Mao i guld. Och i hyllan här så ligger det högar av kylskåpsmagneter också med Maos porträtt bland annat, också i guld. Men ingenting med Xi Jinpings bild på vad jag kan se. Jag ska fråga här. Och jag håller upp de här kylskåpsmagneterna med bilder på Mao och så frågar jag om de har något motsvarande eller något annat med bild på Xi Jinping. Jag ska kolla, säger butiksbiträdet och börja titta runt sig, fråga sina kollegor. Men till slut så säger hon att de har inte något. Ingen kylskåpsmagnet eller t-shirt, inget vykort. Så jag går vidare till en annan butik i närheten.
Nej, Xi Jinping.
Men där är resultatet samma. Ingen säljer något med Xi Jinping-motiv här. Men så till slut så hittar jag faktiskt något. Det är en affär som ligger en bit därifrån på en annan liten bakgata där norr om Himmelska fridens torg. Och då hittar jag Xi Jinping. Hans bild hänger i ett slags halsband eller någon form av medaljong på en vägg precis bredvid dörren. Och på bild så är det Xi Jinping och hans fru, den kända folksångerskan Peng Yuan. Det finns en där hans bilder är tillsammans med de andra ledarna och han är i förgrunden som den största bilden. Det är nästan som medaljer som hänger i röda snören med en röd tofs under, och det finns Xi Jinping, det finns Mao Zedong. Men det är det enda som jag har hittat på turistgatorna här.
Men Moa, vad beror det här på? Alltså, man brukar ju förknippa diktaturer med att det är någon slags personkult, att man liksom vill sälja bilden av den stora ledaren på alla sätt som man kan. Varför är det här kontroversiellt?
Ja, i Kina så fanns det ju en enorm personkult kring Mao Zedong, som den första ledaren för Folkrepubliken. Och partiet förbjöd personkult på 80-talet efter att man såg hur det hade gått under Mao när han utövade sin väldiga makt. Det gick ju väldigt illa, tiotals miljoner kineser dog. Och då ville man bygga ett system för kollektivt ledarskap. Men när Xi Jinping blev ledare 2012 så började han liksom centralisera makten igen. Och då började det för första gången sedan Mao byggas upp liksom en personkult kring honom. Han kallades för Xi Dada, som betyder